För er som inte känner mig så heter jag Jenny Pettersson och är medlem i den här församlingen sedan några år tillbaka. Och dessutom så jobbar jag som bibellärare och har det här härliga gänget som ni såg här framför er att jobba med nästan varje dag. Jättekul är det. För ett tag sedan så frågade Erika mig om jag ville predika idag. Och hon gav mig en rubrik, ett tema, och rubriken hon gav mig var: var går gränsen för girighet i ett kapitalistiskt samhälle? Var går gränsen för girighet i ett kapitalistiskt samhälle? En utmanande rubrik. Den 2 augusti i år så hade vi små människor på denna jord redan förbrukat årets budget av förnybara resurser. Så under resten av året, 5 månader, så lever vi över våra tillgångar. Vi lever på det vi inte har egentligen. De senaste siffrorna visar att om alla på jorden skulle leva lika bra som vi i Sverige gör, som genomsnittssvensken, alltså som du och jag, vi räknas dit, så skulle vi behöva 3 jordklot. Om alla skulle ha det lika bra som vi här inne. Ja, var går gränsen för girighet? Vi lever i en värld där resurserna är oerhört orättvist fördelade. Vi, de lyckligt lottade som tillhör de 20% rikaste i världen, dit räknas vi. Vi lever på ungefär 80% av jordens resurser. Medan 80% av jordens befolkning måste försöka fördela 20% rättvist mellan varandra. Det här får katastrofala följder runt om i vår värld. Vilket vi också kan se på nyheterna som snabbt flimrar förbi på kvällen. Om alla människor ska få ha det lika bra, om vi skulle dela resurserna så att det blir lika för alla, då bör vi, genomsnittssvensken, konsumera ungefär 3 gånger så lite och sälja ungefär 2/3 av det vi äger, minst. Jag hade tänkt inför den här söndagen att jag där hemma skulle gå och märka ut med postitlappar 2/3 av allt det vi äger och försöka fantisera om vi bara hade 1/3 kvar att leva på. Hur skulle det se ut? Så var går gränsen för girighet i ett kapitalistiskt samhälle? Jag ska vara ärlig och säga att sen jag fick frågan om att predika över det här så har jag stört mig så mycket på rubriken. Jag har blivit arg på hur frågan är formulerad. För jag tänker att det är superenkelt att svara på den frågan. De 3 jordkloten svarar på frågan åt oss. Nämligen, det finns ingen gräns för girighet i ett kapitalistiskt samhälle. Det finns ingen gräns. Och om det fanns en gräns så har vi passerat den för länge, länge sedan. Och frågan, tänker jag, som vi egentligen borde ställa oss, vi som möts här på söndagarna, det är ju: finns det ett annat sätt att leva än de här 3 jordkloten? Vi pratar ofta om att Guds rike, det är det upp- och nedvända riket. Ni känner säkert igen den formuleringen. Och på den här punkten kring girighet så är det så sant. Här måste vi som är kristna och vill följa Jesus, vi måste förstå att vi är barn utav vår tid. Vi är barn av det kapitalistiska samhället. Min generation, vi är födda, vi har fått med oss sedan modersmjölken det här med konsumtion och ha begär och att vilja ha mer och bättre hela tiden. Vi är barn av det kapitalistiska riket, men som kristna så är du och jag kallade att ha vår djupaste identitet i ett helt annat rike. I Guds rike, där andra lagar råder än i det kapitalistiska riket. Och det här är lite svårt för oss att se och förstå och leva. Jesus sa att den som ville följa honom, den som ville se Guds rike, var tvungen att bli född på nytt för att kunna se och förstå Guds rik och leva i det. Alltså det behövs en förvandling av hela mig för att jag ska kunna börja se, ah, det är det här jag är kallad att leva. Och idag så vill jag försöka hjälpa oss att se, vad är det Gud kallar oss till? Finns det ett annat sätt att leva? I det kapitalistiska samhället så är girighet bra. Konsumtion och makt och rikedom, det är något bra. Men vad säger egentligen Gud om girighet, om konsumtion, om pengar? För att svara på de här frågorna så vill jag en stund nu idag jämföra det kapitalistiska samhället som vi lever i och är färgade av med Guds rike som vi är kallade att leva i. Och titta på skillnaderna för att försöka hjälpa oss att se vilket liv vill vi egentligen djupast sett leva. För det är det frågan handlar om. Vilket liv vill jag leva egentligen? Så om vi först börjar med det kapitalistiska samhället. Vad kännetecknar det? Nu ska vi se om tekniken fungerar. Så. Girighet. Greed is good. Det är vad det kapitalistiska samhället säger. Utan girighet så finns det ingen utveckling. Det är logiken i det kapitalistiska samhället. Vi kan kalla det för konsumtionssamhället lika väl. Drivkraften här, det är girighet. Girighet är ju viljan att ständigt ha mer och fler saker. Med en större bil, en snyggare, större tv. Med nya köksluckor, med snygga nya höstkläder. Så matar vi girigbuken som aldrig tycks bli mätt. Teologen William Kavanaugh, han skriver att konsumtionismen är en osalig ande som aldrig är nöjd med något specifikt materiellt. Och med det menar han att den är omättlig. Hur mycket vi än konsumerar, hur mycket bättre vi än får det, så är det någonting som gör att vi inte blir mätta. Konsumtionismen får oss att röra oss från en produkt till en annan utan att någonsin fästa oss vid det vi skaffar oss. Vi köper nytt, vi köper nytt. Vi lever inte längre i en slit- och slängmentalitet, utan nu lever vi bara i en slängmentalitet. Vi sliter inte ut sakerna längre. Och det här skapar ju missnöje. Habegär och missnöje, ett fokus på bristen. Det jag hela tiden saknar, jag ser inte det jag har. Allt det vackra jag redan äger, utan jag ser det jag inte har, bristen i mitt liv. Det finns en bok med titeln Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Och jag tycker det är en fantastisk titel som fångar så på pricken det samhälle vi lever i och den fråga som många av oss bär på. Varför har vi det inte bättre när vi har det så bra? Materiellt sett så har vi aldrig haft det så bra som vad vi har idag i vår del av världen. Och så tryggt som vi har det idag. Ändå vittnar ökade sjukskrivningar inom psykisk ohälsa att någonting är allvarligt fel. Och kanske är det här i just en del av problemet också ligger. Det verkar som att med ökad välfärd så ökar också våra förväntningar på livet och vad som är ett normalt liv. Kanske är det så att vi förväntar oss orimligt mycket utav livet. Kanske är det så att överflödet av allt det goda avtrumbar oss och gör att vi förlorar förmågan att förundras och glädjas över det vi har. Vi scrollar runt på Facebook och Instagram och så jämför vi varandras liv. Och omedvetet så normaliserar vi en viss levnadsstandard. Ni vet barnen som säger alla andra får ju. Det är inte bara barnen som säger så. Vi säger också så, vi vuxna. Ja, men alla andra. renoverar ju sina kök och sina hus. Eller alla andra åker utomlands varje år. Eller alla andra köper ju nya kläder för att det är en ny säsong. Bibelns författare, de varnar faktiskt förvånansvärt ofta för farorna med rikedomen och jagandet efter mer. Jesus säger i Lukas 12, vers 15, akta er för allt habegär. En människas liv beror inte på överflöd av ägodelar. Akta er, säger han. I Matteus 13 så talar Jesus om liknelsen om sådden och så förklarar han att sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet. Alltså det verkar som att det finns någonting bedrägligt och lömskt med rikedomen. Någonting som riskerar att kunna kväva det goda livet. Det som vi egentligen tror att vi skaffar oss genom att få mer. Det kapitalistiska samhället, det präglas också av rädsla. Evagrius, munkfadern som var en av de första att kartlägga dödssynderna, där girighet nämns som en av dem. Han menade att girighet, det handlar egentligen djupast om rädsla. Varför skaffar vi oss mer? Varför samlar vi på hög? Jo, men det är ju för att det kan vara bra att ha utifall att någonting händer. Jag sparar, jag samlar, jag snålar av rädsla för att förlora. För att någonting ska gå sönder. Om grunden i det kapitalistiska samhället, om det är så att det är rädsla, så är det en väldigt stark drivkraft som piskar på och som leder till stress och splittring. Habegäret, missnöjet, rädslan att förlora det jag har, det blir en piska som får mig att ständigt springa fortare och fortare, arbeta lite mer, skaffa lite mer. Och att äga mer, det innebär mer oro och mer stress. Jag måste ju ta hand om sakerna jag har. Christer och jag blev husägare för första gången i vårt liv för 2 år sedan. Fram till dess har vi hyrt vårt boende. Och det är en fantastiskt stor skillnad i vad mycket vi plötsligt måste göra för att ta hand om detta hus. Som vi förut bara kunde ringa till någon annan och säga, du, nu behöver det här fixas. Ägandet tar tid. Jag måste måla sommarstugan. Jag måste åka med bilen till verkstaden. Och allt detta har en tendens att splittra oss. Jag vet inte om det bara jag som hör det, men jag tycker att väldigt många suckar idag och beskriver känslan av att man är ett ekorrhjul som bara snurrar, som man inte kommer av. Och man vill komma ur det samtidigt som man känner sig låst i en livsstil där det är omöjligt att förändra, för det påverkar för mycket i mitt liv om jag skulle ändra på det. För många år sedan så valde 2 av våra vänner att göra någonting väldigt drastiskt. De fick en riktig väckarklocka i sitt liv när en av deras små barn som gick i, tror jag, på mellanstadiet då, plötsligt fick allvarliga stresssymptom. Och det här fick föräldrarna att vakna till och fundera över hur lever vi egentligen? Och de levde egentligen inte mer stressat än vad jag gör. De var båda 2 arbetade på skola. Väldigt engagerade föräldrar. Barnen gick olika aktiviteter som var bra, sport och musik och i kyrkan. Föräldrarna var engagerade i kyrkan och utanför kyrkan och olika saker. Och så plötsligt en dag så vaknar de upp och inser att vårt barn håller på att utveckla allvarlig stress, symptom. Vi måste göra något. Så de bestämmer sig. De går ner, börjar jobba halvtid var. De blir på grund av det tvungna att sälja sitt hus. De har inte råd att bo kvar. De flyttar ut på landet, hyr ett hus. De får ställa in alla sina skidsemestrar som de hade kunnat åka på sportloven. Utlandssemestrar. Och börjar leva mycket enklare. Och deras vittnesbörd var, vilken livskvalitet vi har fått. Vilken tid vi plötsligt äger. Till relationer, till varandra, till andra. Visst, vi kan inte åka slalom längre varje sportlov. Vi måste spara en längre tid för att kunna åka någonstans. Men vilken livskvalitet. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ, sa Jesus. Ibland tänker jag, då vi hyrde hus och hyrde lägenheter, så var det många runt omkring oss som sa att ja, men ni kastar ju pengarna i sjön. Det är jättedåligt att inte äga sitt boende. Ja, det håller vi med om. Det är ju att kasta pengarna i sjön. Men vi funderade mycket, varför ingen som säger åt oss vad bra att ni investerar i relationer under de här åren? Vad bra att ni investerar i att ha mer tid hemma med era barn istället för att renovera och vara jagade över att ni måste ha en buffert och allt vad det nu är. Varför uppmuntrar inte vi varandra till andra viktiga investeringar än ekonomiska? Varför ska alltid det komma först? Guds rike är det upp- och nedvända riket. Risken finns att vi missar att leva det liv som jag djupast sett är skapad att leva och djupast sett vill leva. När de här vännerna gick ner till halvtid, ibland när jag tänker på det så kan jag känna ett litet styng av avfund. Oh, tänk om jag skulle våga göra det. Det är inte fel att arbeta, det är inte det jag säger nu. Och det är inte fel, vi måste arbeta och försörja oss. Men ibland tror jag vi kan titta på dem som vågar ta sådana kliv och tänka, wow, det väcker någonting i mig. En dag, oftast för sent eller när verkligheten för brutalt kommer ikapp oss, så inser vi kanske att vi tappat kontakten med oss själva och med Gud. Att vi inte lever det liv vi djupast vill. En del av oss kan upptäcka det genom att själen, anden i oss, ropar efter något mer. Efter någonting större, något djupare. Ibland visar den här längtan sig i en oro. I en rastlöshet, i ett vemod som gnager i mig. Var det här allt? Var det här livet skulle handla om? Var det inte mer? Fly inte den oron. Fly inte den känslan, det vemod. Utan stanna upp och lyssna till den signalen. För jag tror att det kan vara Gud som drar i oss när vi känner den signalen i oss. Jag mötte en kvinna för några år sedan efter ett möte som kommer fram och hon vill ha förbön. Och hon berättar för mig att hon var nybliven pensionär. Och hon berättar, jag har jobbat hela mitt liv och jag har tjänat bra med pengar. Jag har det gott ställt. Och nu säger mina barn och mina barnbarn och mina vänner i församlingen, alla säger att nu ska du slå dig tillbaka och du ska njuta av livet. Du ska bara ägna dig nu åt dina barnbarn och göra goda saker, ut och res. Nu ska du njuta. Och så säger hon till mig, jag vet ju att det låter fantastiskt. Och en del av mig vill ju det, men, säger hon, jag anar en djupare signal, en viskning från Gud. Jag har mer för dig. Hon sa, jag vill göra någonting mer för mina pengar än att själv bara njuta. Men jag törs inte, för vad ska alla andra säga? Vad ska de i kyrkan säga? Guds rike, det är det upp- och nedvända riket. Så självklart ska en nybliven pensionär kunna våga gå mot strömmen därför att Gud viskar och säger, jag har något mer för dig. Okej, om det här nu målar jag det kapitalistiska samhället väldigt svart. Men de här tre jordkloten gör att jag måste våga måla det hela i lite mörka färger för att vi ska förstå. Om det här nu speglar det kapitalistiska samhället, vad kännetecknar då Guds rike? Guds rike, det kännetecknas av kärlek och generositet. Istället för girighet så är det kärlek, generositet. Bland de första kristna kan vi läsa i apostlagärningarna om en så vacker beskrivning av en kärleksfull gemenskap. När Guds ande, den heliga ande, kommer över de troende på pingstdagen så verkar det Som att det händer någonting. Det blir en explosion av kraft som tar sig uttryck i konkreta, kärleksfulla handlingar. I Apostlagärningarna 2 kan vi läsa om hur de alla kommer och säljer det de äger och har. Och man delar ut åt varandra så att alla har det man behöver. Alltså en gränslös kärlek. En generositet som inte verkar ha någon gräns. Och vittnesbördet runt omkring om de första kristna, det var se hur de älskar varandra. Det är någonting märkligt. Titta på deras kärlek till varandra. Det var en kärlek som sprängde gränser. Som befriade från själviskhet och girighet. Som tog fram det bästa och det vackraste i människor. Och som drog andra människor till den kristna gemenskapen, till Jesus. Det här är ett kännetecken på Guds rike. Kärlek och generositet. Istället för habegär och missnöje så kännetecknas Guds rike av tacksamhet och förnöjsamhet. Paulus skriver i Filipperbrevet 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. I vers 11 samma kapitel skriver han: jag har lärt mig att leva med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Hebreerbrevets författare skriver, uppmanar i kapitel 13. Lev inte för pengar. Nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig överge dig, inte svika dig. En av mina vänner och kollega, Leila, en fantastisk människa. Jag tror att den vanligaste frasen man hör Leila säga, det är tack gode Gud, tack gode Gud. I våras fick jag äran att vara ute och resa med Leila under en vecka. Och under den veckan så blev jag helt förundrad över dessa tillfällen till att säga tack. Vi var ute och reste i Swaziland. Och när Leila på kvällen gick och la sig i en enkel säng och drog täcket på sig, så kröp hon ihop som ett litet barn som myste. Och så säger hon, tack gode Gud att jag har täcke. Hon kudde igen nu. Tack gode Gud. Och när vi fick äta måltid mat efter att varit iväg i flera timmar, så säger hon, tack gode Gud Jenny, vi kan äta maten. Tack gode Gud. Och när vi kom bord på rätt flyg, så säger hon i flygstolen, tack gode Gud, vi är på planet Jenny. Och när vi landar säger, tack gode Gud, vi landade. Alltså en tacksamhet och en förnöjsamhet. Och jag har ju känt den här kvinnan i några år nu och sett hur hon och hennes man också lever ett väldigt enkelt liv. Hur de delar med sig. Och jag tror att det grundar sig i den här tacksamheten och förnöjsamheten. Det är klart jag kan dela med mig. Jag har det ju så bra. Jag har en säng att sova i. Och mat som mättar. Och det är så vackert att se. Guds rike. Det kännetecknas, istället för rädsla, så kännetecknas det av tillit och förtröstan på Gud. Vi kan gå till Matteus 6, som är en underbar text om enkelhet, om glädje och tillit. Vi läser ifrån Matteus 6, vers 25 och framåt. Därför säger jag er, det är Jesus som säger med orden till lärjungarna, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Det här är en fantastisk text som fullständigt exploderar av glädje och förtröstan och lättsamhet. Och poängen här är ju inte att vi inte ska arbeta för att försörja oss. Det är inte lättja Jesus förespråkar. Hör mig här nu. Utan det Jesus sätter fokus på här, det är ju var vi lägger vår djupaste tillit någonstans. Vem är det vi djupast sett litar på? I vers 32, en viktig, viktig vers i det här textavsnittet, där säger Jesus, allt sådant jagar hedningarna efter. Vilka var hedningarna? Jo, det var de som inte trodde på Gud. De som inte räknar med Gud i sin världsbild. Jesus säger, beskriver dem som människor som jagar, stressar, bekymrar sig för att ha mer, att äta mer, att ta på sig. Lev inte som dem, säger Jesus här. Varför inte? Jo, för ni har en annan världsbild. Ni har en annan verklighet att luta er emot. Nämligen den att Gud vet vad ni behöver. Och djupast sett är det Gud som försörjer dig. Allt det du äger, allt det du får, det är gåvor från Gud. Och när jag tänker så om mitt liv och det jag har fått och det jag har, då kan jag slappna av och leva i förnöjsamhet och i vila. Och sluta jaga. Vågar vi leva för andra värden än pengar och makt? Vågar vi lita på Gud? Jag inbjuds av Gud att luta mig mot hans godhet. Sänka axlarna, släppa all stress och jakt efter mer. Jesus bjuder in oss i en vila där vi får slappna av och njuta av att titta på fåglarna och blommorna på marken. Lite som tjuren Ferdinand. Och veta att Gud har koll. Jag får arbeta i glädje och i tacksamhet. Men jag kan sluta jaga. Istället för stress och splittring så kännetecknas Guds rike av enkelhet och lugn. Låter inte det fantastiskt? Enkelhet och lugn. Rådet från Jesus mot det splittrade, jagade livet, det är Matteus 6:33. Sök först Guds rike. Jesus råd är en uppmaning att prioritera. Av allt det som drar i mig, alla signaler som vill någonting från mig, börja skala bort och börja lyssna till det djupaste i mig. Börja söka Gud. Hur söker man Guds rike först? Jo, Jesus hjälper oss här att se. Stressa inte. Sluta jaga. Det är ett sätt att börja söka Gud först. Sluta stressa. Sluta jaga. En förutsättning för att söka Gud och upptäcka Gud är att vi stillar oss. Om du hela tiden är på väg. Om du ständigt flåsar. Om blicken hela tiden flackar. Hur ska du kunna uppfatta när Gud viskar? Alltså min man Christer och jag, vi har ju 3 barn. Och ibland är ljudnivån hemma hos oss så hög. Med 3 barn som alla pratar i kör med varann. Något dataspel som nästan alltid är på i bakgrunden. Inte så sällan är tvn dessutom på. Och så sitter man och försöker föra en dialog med varann. Och det är ju i princip omöjligt. Och ganska ofta upptäcker Christer att vi nästan sitter och halvskriker. Allt mer irriterade. För det går inte att lyssna när det hela tiden är rörelse och ljud. Hur mycket mer behöver jag inte stilla mig då för att se och uppfatta Gud? Den yttre enkelheten, att börja leva generöst, att börja dela med mig, att leva enklare, det börjar alltid med den inre enkelheten. Den är en förutsättning för att jag ska kunna börja leva mitt liv mer utgivande. Och när jag söker Guds rike först, när jag skalar bort annat, när jag stillar mig och börjar lyssna, så kommer jag upptäcka att jag får ett större lugn på insidan. Jag kommer börja kunna uppfatta och urskilja den där djupare signalen efter ett annat liv. Det där livet när mitt eget inre får ropa äntligen. Äntligen får jag vara människa. Äntligen lever jag det liv jag är skapad till. För ni förstår, att leva för Guds rike, det är inte att bli någon skogsmulle som går ut i skogen och ska avskärma sig från allt som är roligt och fantastiskt. Nu vet jag att det är många som tycker att skogen är roligt och fantastiskt. Men alltså, en kallelse att leva för Guds rike, det är inte en kallelse att leva ett fattigt, torftigt, tråkigt liv med förbud och regler. Nej, Guds rike, det är att få sträcka ut sig som människa och börja leva som människa. Och inte bunden, fången av en massa saker som skapar stress och girighet och som förstör. Guds rike, det är att få upptäcka vad det är att leva en djup glädje och frid och tacksamhet. Det är att hitta hem. Det är att hitta hem i mig själv och i Gud. Att få leva det liv jag djupast sett vill. Vilket liv vill du leva? Se på bilden, det kapitalistiska samhället kontra Guds samhällerike. Om det är Guds rike ditt inre ropar efter, så börjar det med den inre enkelheten. Att söka Guds rike först, det är grunden. Richard Foster skriver i sin bok Fri att leva enkelt, som jag rekommenderar för alla som känner att, men det här vill jag läsa mer om. Läs den boken, Fri att leva enkelt. Han skriver där att omfördela världens resurser får inte vara viktigast. Att verka för ekologiskt medvetande får inte vara viktigast. Att söka enkelhet får inte vara viktigast. I samma stund som något av detta blir vår främsta fokusering har det blivit en avgud. En enda sak är viktig, Guds rike. Och faktum är att när Guds rike verkligen har första platsen, så får även rättvis fördelning, ekologisk insikt om fattiga, enkelhet och annat av betydelse sin rätta plats. Och med det sagt, så är det ändå viktigt att vi börjar gå åt det håll som vi djupast sett vill leva. Det handlar om en inre enkelhet, söka Gud först. Men samtidigt som jag får börja där, så är det ändå viktigt att ta små steg. Och jag vill ge tre korta råd för dig som vill börja gå åt det hållet. Det första enkla rådet är att börja ge. Börja ge. Att ge är ett sätt att bevara mitt inre från girighet. Och här skulle jag faktiskt vilja uppmuntra er att börja ge tionde. Att tänka 10% av min inkomst. Det är en gammaltestamentlig princip att ge 10% av det man tjänar till Guds rike. Jesus och Nya Testamentets författare, de betonar aldrig tiondegivandet som en princip som man måste följa. Men däremot så radikaliserar Jesus tiondet till att handla om allt. Du ska sälja allt du äger och har, säger han, och ge åt de fattiga. Och där tänker jag, där är inte någon av oss än. Att vi med lätthet ger så mycket. Och därför kan tiondegivandet vara en god princip, en god startpunkt. För risken är att vår längtan efter att börja leva ett enklare liv aldrig tar fart. Alltså vi tänker så mycket och vi funderar, åh, vad ska jag ge till, och så blir det inte av. Så därför mitt råd, börja ge tionde till din församling. Kristi har bestämt det som nygifta, att vi vill ge tionde, ha det som en startpunkt, en grund. Och att det aldrig ska vara en diskussion. Ja, men hur ser den här månaden ut? Oj, vi kanske inte har råd. Nej. Tiondet är ges. Och det bevarar oss från girighet. Sen säger Richard Foster i sin bok att tiondet ska du se som en startpunkt. Det är en bra grund. Men sträva efter att växa. Här tänker jag att vi kan vara kreativa. Det är roligt att få ge. Var inte så rädd om dina saker. Låna ut dem. Låna ut din bil och din cykel och vad det nu kan vara du har. Ge vidare barnens kläder om vuxit ur dem. De möbler du inte använder, kolla om det är någon annan som vill låna dem ett tag eller vill ha dem. Ge det vidare. Här ska jag bekänna att när Christer och jag var nygifta så började vi ge tiondet. Och de första månaderna så kom min kära make. När vi hade gett tiondet och vi hade betalat räkningar så kom han med glittrande ögon och med entusiasm och så sa han alltid: "Ja men du, vi har ju pengar över. Kan vi inte ge lite mer?" Och jag blev helt bestört. Tänkte, vad säger han? Jag tyckte ju att vi var duktiga som hade börjat ge tionde och som höll fast vid det. Jag var glad över det. Så kommer han och föreslår varje månad att vi ska ge lite mer. Och med glädje föreslog han det. Och det här störde mig så mycket för att jag fick syn på att jag inte kunde ge mer med glädje. Jag ville inte det. Och jag upptäckte att jag är fast i girighet. Nu hade en klok man som förstod att han var tvungen att backa. Och här vill jag säga ett varningens ord faktiskt. Nu tror jag att det är få av oss som behöver lyssna på det här, men jag vill ändå säga det. Lever du i ett förhållande, är gift och har familj, så måste givandet vara någonting som ni är överens om. Du kan inte köra på. Du har fått ansvar att ta hand om din familj, din make eller maka. Så det här måste ni vara överens om. Och är ni inte det, då får du som är mer ivrig backa. Så får ni börja söka, vad då? Jo, Gud först. Börja ge. Våga avstå. Du behöver inte allt. Öva dig för nöjsamhet. Jag tycker det är väldigt roligt med inredning med hemmet. Jag tycker det är väldigt roligt med kläder. Och på grund av detta att jag tycker det här är så kul, så har jag bestämt mig för några år sedan tillbaka att varje termin så behöver jag ha en konsumtionsfasta. Nu låter det som att jag är en riktig sån här konsumtionsmänniska. Det tycker jag inte att jag är. Men för min egen skull, för att jag märker att när man går på stan eller Mariberg eller man scrollar runt och tittar på reklam på internet, alltså det är så lätt att se massa saker som man bara måste ha. Och för att bevara mig från det så har jag varje termin någon eller några månader där jag avstår helt från att åka till dessa platser och köper inte mer än det nödvändigaste, mat och det vi behöver för att leva. Och vad händer under de perioderna? Allt mer har det börjat bli så för mig att under de perioderna så upplever jag en sån befrielse. En sån frihet och en sån tacksamhet över det jag har. Jag kan öppna min garderob under de perioderna och tänka, wow, vad mycket fint jag har. Kläder som jag för någon månad sedan tyckte, åh, den här gamla tröjan, den är inte fin längre. Plötsligt blir den vacker. Så öva dig att avstå. Fråga dig själv inför en nyrenovering eller ett nyinköp. Behöver jag verkligen detta? Är det här ett verkligt behov? Eller är det bara ett begär? En uppmaning kan vara att be faktiskt över dina önskningar, dina begär. Och kanske är det så att Gud kommer ta bort dem. Och det sista rådet. Ta små steg. Förenkla alla storslagna ambitioner om ett enkelt liv. När någon kom till ökenfäderna med storslagna ambitioner och högt uppsatta ideal så sa de kloka ökenfäderna till varandra lite krasst: "Ja, vi ger killen 20-30 år och ser vad det blir av den här drömmen." En del av oss måste öva sig att börja litet och inte ha de här jättehöga idealen, utan börja smått, ta små steg och ta dem tillsammans med de andra i gemenskapen. På Götabro, det här gänget ni såg framför er, de har en klasskompis som inte har råd att gå på skolan. Och förra veckan så bestämde de sig för att de resten av klassen skulle samla ihop pengar. Så de skrev lappar hur mycket de alla var och en ville ge varje månad eller en engångssumma. Och när vi räknade ihop det som de hade lovat, så har de betalat hela terminen och ända fram till sportlovet för den här killen. Skulle de var för sig tänka, vad ska jag göra? Så skulle de tänka, jag kan inte hjälpa den här killen, jag har inte råd. Men tillsammans, vilken kraft när vi tillsammans tar små steg. Så börja smått. Vilket liv vill du djupast sett leva? Det finns en inbjudan från Gud att leva ett enklare liv. Där vi mer och mer får präglas av kärlek, generositet, tacksamhet, förnöjsamhet, enkelhet och lugn. Och en känsla av äntligen får jag vara människa. Ska vi be?